Då så, då kör vi idag och vi pratar ju alltid om lärande i den här podden, livslångt, men inte så ofta, bara någon gång sällan om lärande i kanske andra kontexter och samhällen än vårt, där vardagen ser helt annorlunda ut än här i Sverige, eller Europa, eller västvärlden. Och där människor kanske organiserar utbildning och vardagsliv utan alla de formella system som vi använder. Och där kunskap byggs upp på ett annat sätt. Och därför vill jag också att vi kastar oss in rakt in i detta med veckans gäst, som är du, Louise Lindfors. Varmt välkommen till Livslångt.
Hej, tack så jättemycket.
Livslångt, en podd om lärande.
Och det där var bara en liten liksom, inringat vad vi ska prata om. Men vi brukar ju alltid börja med gästen. Och man får alltid själv välja liksom, vilken facett av sig själv man väljer att presentera sig med här. Så vem är du, Louise?
Ja, vad fin. Nej, men först vill jag bara säga att jag tycker just det här med lärande är så otroligt viktigt. För det är som ett nav också i hur både min yrkesbana har format, men också min personlighet och mitt liksom, engagemang i livet, och det hänger ihop med så himla mycket. Jag är ju generalsekreterare för Afrikagrupperna just nu, som är en solidaritetsorganisation som arbetar i södra Afrika med utvecklingssamarbete. Mm. Mycket fokus på mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet och kvinnors rättigheter. Men min bakgrund är dels inom Fredrika Bremer-förbundet, där man också har jobbat väldigt mycket med lärande och kvinnors roll i lärande, bibliotekarier och lärare. Ja, flera hundra år tillbaka. Mm. Just organisering kring jämställdhet och kvinnors rättigheter. Och längre bak än så har jag en bakgrund inom kultur. Så jag har jobbat både som skådespelare och på förlag och inom public service och olika roller. Radio, teater, biblioteket var en grej som jag arbetade med. Så både teater och ja, olika delar. Så det knyter vi verkligen ihop och knyter an till det här temat som vi har nu. Mm. Så ja, det är också mångfacetterat och lite sådär svårt att välja kanske vem jag är i det här samtalet. Men jag tror att det blir kanske många bottnar i beroende på vad vi ska prata om.
Som det så ofta blir. Och man är ju alltid, dels är man olika över tid och man är alltid många saker samtidigt. Men detta då, att det blev Afrikagrupperna och arbete i olika delar av Afrika för dig. Hur blev det så? Vad var det för lärande i ditt liv som ledde fram till det här?
Det handlade faktiskt primärt om att när jag arbetade inom Fredrik Bremer-förbundet och fick ta del av vissa internationella processer. Framförallt den stora kvinnokonferensen som äger rum i New York varje år, Commission on the Status of Women. Där människor från hela världen, eller kvinnor främst då, från hela världen, möts för att prata om utmaningarna kring kvinnors mänskliga rättigheter. Det var en sån otroligt stark och inspirerande och liksom satte perspektiv på så himla många olika dimensioner av just hur komplext det är att uppnå jämställdhet. Och de frågor som jag blev introducerad för där genom att möta liksom en kvinnogrupp från Kenya vars förutsättningar var helt annorlunda beroende på liksom livsomständigheter, levnadsvillkor och olika kulturella eller religiösa förtecken som inte är lika så där dominanta i ett västerländskt samhälle. Mm. Det gjorde att just den afrikanska kontinenten var jätteintressant, tyckte jag. För att dels handlade det om ganska grundläggande förutsättningar. Det är en ung kontinent, det är många unga människor, men det är också utbredd fattigdom. Samtidigt så hade den här kontinenten varit en självförsörjande plats om det inte vore för kolonialismen och extraktivismen och den neokoloniala systemen och sådär. Mm. Så i kraft av det så kom det upp en tjänst då som generalsekreterare för Afrikagrupperna, och jag bara sökte den sådär rakt över disk och tänkte här är jag, varsågod. Och det var ju absolut ingen självklar nästa steg i min livsbana eller karriär sådär. Men det visade sig passa väldigt bra. För de hade också ju precis tagit en feministisk strategi och ville jobba liksom mer för kvinnors rättigheter och implementera det. Mm. Och så ville de nå ut lite bredare med sin verksamhet. Så min liksom, bakgrund som med kunskap inom extern kommunikation och även skådespeleriet och allt möjligt som gjorde att jag var ganska bekväm talespersonfunktionen var jättebra.
Just det.
Så det blev en
en bra match.
Match in heaven låter det verkligen som.
Ja, det var det.
Vad innebär arbetet då till vardags nu för dig, efter att du har liksom klivit in och den här strategin antogs och så? Hur kan det se ut?
Ja, verkligen. Så nu har jag varit i 9 år nästan, så det har ju varit en resa både liksom organisatoriskt och allt möjligt. Men rent konkret så, det låter ju så spännande med den här titeln, generalsekreterare. Det låter liksom som att man är ute på språng hela tiden. Det är ju någon slags policy making och prata med makthavare. Och det är ju, ingår ju absolut, men det är ju inte merparten. Merparten är ju faktiskt att vara ledande organisation med allt vad det är. Så det är mycket så här personalfrågor. Nu har det varit jättemycket kring finansieringen. Regeringen, den nuvarande regeringen är ju ganska milt sagt skeptisk till bistånd generellt och har ju implementerat en reformagenda som har slagit väldigt hårt mot civilsamhället generellt. Så mycket av arbetet handlar faktiskt om att leda organisationen, vara så där management på ett tråkigt sätt, högsta tjänsteperson liksom. Men det är dels det, och sen så är det ju att se till att organisationens liksom värdegrund, strategi, målsättning, vision verkligen implementeras på olika sätt. Så det kan ju handla om att mobilisera medlemmar i Sverige, få folk att förstå mer om de här frågorna, göra det vi gör idag, sitta och prata kanske fördjupat om något ämne som gör att det väcker ett engagemang och folk tänker, ah, vad spännande, där hade jag velat veta mer om, och då söker jag mig till Afrikagrupperna eller någon annan organisation. Men det kan också vara mer så där konkreta Excel-övningar och svara på mejl och den typen av grejer.
Som för oss alla, så kanske inte favoritsysselsättningen, men de kommer med jobbet. Men så är du ju också ute vid liksom frontlinjen, eller hur man nu ska beskriva det, har varit ganska nyligen nu när vi pratar, och andra i din organisation är ju det. Mm. Vad är det ni möter där när ni jobbar med de här frågorna?
Alltså, vi har en verksamhet då i dels av ett kontor i Johannesburg i Sydafrika. Och Sydafrika i sig är ju då världens mest ojämlika land. Så det är ju en parameter som är otroligt, vad ska man säga, att befinna sig i samhällskontexten i Sydafrika är ju väldigt, väldigt annorlunda än att vara i något land i Europa. Mm. Och sen har vi verksamhet i 5 andra länder, Zimbabwe, Angola, Namibia, Mozambique, Eswatini. Så det är ju många olika parametrar beroende på liksom geografisk kontext. Men de här länderna ligger ju i södra Afrika, det är ju Sub-Sahara. Så det som är generellt då tongivande i regionen, det handlar ju om alltså att det är främst jordbruksfrågor och kvinnors organisering och landsbygdsfrågor som blir viktigt för merparten av befolkningen, liksom försörjer sig på det sättet och lever under de förutsättningarna. Mm. Men sen är det alla de andra delarna som vi kommer komma in på i det här samtalet, som handlar om tillgång till utbildning, att det är en väldigt ung befolkning och att det finns väldigt mycket förhoppningar och förväntningar och möjligheter, men samtidigt så är det ju så otroligt stora begränsningar, både i förhållande till mänskliga rättigheter och demokrati, men också kopplat till klimatkatastrofer som ju blir mer och mer kännbara för alla i den här regionen. Konflikter som blossar upp i spåren av faktiskt oftast extraktivism eller utvinning av fossilgas, till exempel i norra Mozambik. Där har det ju då blivit liksom Al-Shabaab-enklaver som har terroriserat samhället och begår terrordåd på grund av att det har kommit in liksom ett franskt bolag för att utvinna fossilgas. Och befolkningen där, närmare 756 000 hushåll, har tvångsförflyttat från sina naturliga försörjningsmöjligheter då, som är fiske. Så det är ju också en del av det hela som jag var inne på förut, just där neokoloniala, eller hur man nu ska kalla det för, maktdynamiken som innebär att det utvinns otroligt mycket naturresurser, specifikt ur en afrikanska kontinenten. Så det är ju en parameter. Och sen så när du just sa då att jag har precis kommit hem, så är det ju också så att vi har verksamhet, eller påverkansarbete bedriver vi, kopplat till Västsahara, som ju då kan kallas för Afrikas sista koloni. För där har ju då Marocko koloniserat, eller de har ockuperat, olagligt ockuperat, det land som befolkningen som är västsaharier då
egentligen tillbörligt skulle ha. Och det var tidigare en spansk koloni, så de har ju aldrig levt i frihet. Men nu lever de sedan 50 år tillbaka i en ockupationssituation. Och det råder också en väpnad konflikt i området. Och det är otroligt tuffa omständigheter med humanitärt behov och andra behov och så.
Mm. Och då säger du att i det där, dels ung befolkning, tillgång till utbildning, men också att du ser att lärande är en extremt viktig parameter för att kunna ta sig vidare i utveckling eller kunna liksom få någon slags känsla av makt eller verklig makt. Så vad ser du i den vägen? Hur ser du att lärande pågår utanför utbildning men också tillgången till utbildning?
Ja, men om vi då ska ta till exempel Västsahara som ett konkret exempel, eftersom det är en, på något vis, isolerad miljö och där många saker ställs på sin spets, och framförallt om man då tänker att utbildning kopplat till framtidstro och möjligheter att skapa en egen stat och vinna demokrati så småningom.
Mm.
Så det som händer där är ju två olika saker. Det ena är att man måste organisera skolgången på ett annat sätt än vad vi gör generellt sett i de flesta länder. Vi har ju antingen ett statligt eller ett kommunalt eller kanske privata system som arrangerar utbildning. Medan i Västsahara befinner man sig ju i en evighetslång humanitär kontext. Det är ju flyktingläger som har byggts upp i slutet av mitten på 90-talet ungefär. Och som, ja, där folk har levt i liksom exil eller vad man ska säga, fast i sitt eget land och också i en flyktingkontext där de här små byarna är uppbyggda med ganska sparsmakade resurser och liksom man lever på matpaket och matransoneringar som man får via FN-systemet och sådär. I den miljön så har man ändå organiserat ett lärande eller en skolgång med liksom helt klassiskt efter konstens alla regler, ett skolsystem som gör att människor som är unga sen kan ta sig ut och till exempel plugga på universitet på andra ställen i världen.
Mm.
Och det bygger väldigt mycket på kvinnors engagemang, och det var jättespeciellt att se det i Västsahara, för att där har jag alltid fått det här exemplet på att Västsaharas kvinnor, det är så speciellt. Och jag har liksom ändå inte riktigt fått kläm på vad är det som är så speciellt där då? För att det är ju också ett muslimskt samhälle. Det är ganska tuffa liksom, möjligheter i förhållande till hur man organiserar makten. Man har ju en skuggstat eller ett slags beredskapsarbete genom en organisation som heter Polisario, som har ett parlament och som har en säkerhetsstyrka, polis, fängelser och även då arrangerar utbildning och så vidare. Men sen har du ju civilsamhället, så det är olika. Det är 23 olika FN-insatser som pågår samtidigt. Så bland annat UNICEF är ju inne för att säkerställa liksom, barnens rättigheter och sådär.
Mm.
Men det är väldigt speciellt att se då hur kvinnorna har axlat en så otroligt väsentlig roll i hela infrastrukturen. Dels på grund av deras engagemang och intresse för att ta, om vi säger en lärartjänst då, hon som vi bodde hos, vi bodde i en familj på den här delegationsresan, hon var en vanlig västsaharisk person som bodde i ett hus i en av flyktinglägren, och hon har jobbat hela sitt liv som lärare. Och när du har ett jobb i Västsahara så får du bara som ett litet traktament eller ett per diem, om man ska säga, så det var $20 per månad. Mm. Så det är en väldigt så här, symbolisk summa som knappt räcker till någonting.
Mm.
Så jobbar du, så gör du ju inte det för att du får lön eller för att du kan göra karriär eller något annat. Utan du gör det för känslan av att göra någonting gott för ditt samhälle. Och den utväxling du får tillbaka. Att, ja, men de här barnen är otroligt taggade. De lär sig liksom engelska, spanska, arabiska. De pluggar matte. De har olika typer av gympalektioner och liksom, mycket så här naturvetenskap, biologi, kemi. Och vi var på besök i två olika skolor, och energin och entusiasmen och närvaron var verkligen helt påtaglig.
Mm.
Så det är ju speciellt att se att ett system som ändå är så pass... vad ska man säga? De har ju väldigt begränsade resurser och... inte så stor hållbarhet i hur det här skulle kunna, alltså, för det här bygger ändå på att då ska det komma in stöd från FN och det ska komma civilsamhällesorganisationer som hjälper till och stöttar upp och säkerställer att de här utbildningarna faktiskt går att hålla.
Just det.
Men trots det har man bildat en så funktionell grundutbildning så att människor sen kan ta sig vidare och faktiskt plugga utomlands på universitet ute i världen.
Mm, det är ju oerhört imponerande. Det här att om det är en person som jobbar som lärare, då ser man ju verkligen det här engagemanget. Men hur syns det här med de västsahariska kvinnorna på andra sätt?
Ja, men ett exempel då på en sån här människa som har kommit tillbaka efter att ha gjort en universitetsexamen utomlands var en tjej som hade pluggat i London och tagit en Bachelor of Arts. Och när hon kom tillbaks till Västsahara och tänkte, vad kan jag göra för mitt samhälle? Så var hennes första liksom, impuls att, okej, det som gjorde skillnaden för mig, det var att jag fick tillgång till böcker. Jag började läsa böcker när jag var liten och det blev mitt sätt att resa. För hur befinner du dig i en flyktinglägerkontext? Nu har de ju bott 50 år i flyktingläger och flyktingläger byggs ju ofta upp för att funka i 3-4 år, är ju tanken liksom. Och de här barnen då, framförallt de unga, har ju levt hela sina liv i flyktingläger. Men det var så här, du kan befinna dig var som helst i världen genom att öppna en bok. Och det är ju liksom verkligen den friheten som jag skulle vilja ge till alla andra barn. Så hon startade ett litet bibliotek, ett communitybibliotek, där hon då genom olika nätverk så här fick in böcker så att hon kunde liksom ha ett litet urval av framförallt barnböcker, men också lite böcker som skulle tilltala mammorna då.
Mm.
Och så märkte hon att de som kom var ofta mammor med små barn och ett lite större barn. Så att det större barnet skulle kunna sitta och läsa och kanske träffa kompisar. Men mamman också skulle kunna sitta ostört kanske med sin bebis.
Mm.
Och i det sammanhanget så blev det så att de kvinnorna som de möttes, de började prata om sina grejer. Och då visade det sig att det de verkligen saknade var ett forum för att diskutera brösthälsa.
Mm.
För det var dels mycket så här medicinskt med amningen och sådär. Och det finns sjukhus i Västsahara, men det finns liksom inte den här lite mer livsstilsorienterade liksom hälsovården eller communities för rådgivning och sådär. Så de här kvinnorna började prata om det och sen så kom man in på mammografi och screening och äldre kvinnor som hade liksom fått bröstcancer kom och delade med sig om sitt. Så den här platsen som hon skapade, den blev liksom ett bibliotek slash brösthälsacentrum. Så det är ju sånt exempel på så här synergier och på hur lärande och hur någonting kan utvecklas i ett samhälle som kanske ändå har väldigt sparsmakade resurser.
Mm. För det stod jag precis tänkte på redan innan du kom fram till det här då, att det också blev en helt, vad heter det, unintentionally effekt av det hela. Mm. Men hur själva lärandet påverkas, alltså vilka former av lärande växer fram när människor själva organiserar både hälsa då och vardagsliv och lärande utan tillgång till de här liksom formella strukturerna som vi kanske tar för givet?
Ja, om man ska bredda perspektivet då lite kanske till de andra länderna där vi är verksamma i södra Afrika också för att få ett mer, eftersom Västsahara är så speciellt så kan det vara bra att ha liksom lite fler exempel. Då skulle man ju kunna se strukturellt på det sättet att ofta så handlar det om att det måste finnas någon form av finansiering som är internationell. Alltså det är oftast kopplat till det vi kallar för utvecklingssamarbete då.
Mm.
Och tillgång till lärande i ett land som också har en fattigdomsproblematik eller lider av matbrist eller har andra parametrar som gör att de har utmaningar att finansiera sin egen infrastruktur. Där är det ju oftast ett internationellt samarbete som hela tiden blir navet i att kunna arrangera och upprätthålla ett bra skolsystem. Så civilsamhället har ju en mycket större roll. Det är ju generellt en sanning i utbildningssystemen i alla de länder där vi är. Och den andra delen är väl då, om man ska ta Sydafrika, är ju då att det blir också väldigt känsligt för den ojämlika strukturen som råder i samhället i form av att då när public schooling är ganska utsatt, underfinansierad och kan erbjuda ganska höga säkerhetsrisker, barn som blir utsatta, eller om du tar en skola på landsbygden i Zimbabwe till exempel, där är ju oftast utmaningar kopplade till att ja, men tjejerna kanske måste gå väldigt långt för att komma dit, och sen finns det begränsat med toaletter eller tillgång till hygien och så vidare, så att de väcker man om ens, kanske man inte ens går till skolan. Mm, alltså det är massa sådana där väldigt grundläggande parametrar som hela tiden blir praktiska hinder för lärandet, och som också gör att det är mycket svårare att bara liksom tänka utifrån ett rimligt så här förväntansperspektiv. Vad vill människor lära sig, eller varför vill de inte sätta sina barn i skolan? Det kan vara andra saker som skolavgifter och så. Mm. Och det jag tänkte komma till i Sydafrika då, det är ju också när samhället är väldigt ojämlikt, så är det klart att då erbjuds det ju dyra privatskoleplatser för den delen av befolkningen som har råd med det. Och då förstärker ju det ojämlikheten ytterligare. Det är liksom skolor som är så här som gated communities med tennisbanor och pooler och trerätters måltider och da-da-da. Och sen så har du liksom skolor där folk riskerar att bli dödade för att ta bort skolan. Liksom. Så den diskrepans, eller den otroligt orättvisa fördelningen av resurser, är ju också någonting som är väldigt påtagligt i en utvecklingskontext som vi i västvärlden liksom inte utsätts för eller inte har alls. Vi kan prata om liksom utanförskap eller ojämlikhet, absolut. Men det är ju inte de dimensionerna som är deras absoluta verklighet hela tiden.
Mm. Och då tittar vi ofta på det utifrån att liksom, vi har en massa saker som de inte har. Men finns det också någonting som du ser att vi kan lära av den här kraften när de ändå organiserar utifrån ett civilsamhälle till exempel? Vad har du sett i den vägen?
Om man till exempel har tittat på den här världens barnkampanjen som brukar vara på tv, vi är med där, då får man ju oftast de berättelserna porträtterade, eller de människorna och de unga personerna som liksom bara glittrar i ögonen och är så himla, himla stolta över sin skoluniform eller över sin lilla matlåda eller över sin engelska bok och sådär. Och när jag reste i Mozambique, det var faktiskt just för ett världens barnprojekt, då träffade jag några unga tjejer som var liksom, alltså dels så handlar det ju om att de tar inte sin utbildning för given. De känner det som ett otroligt stort privilegium. Och det blir också en väldigt så här sammansvetsande liksom grej att gå i skolan. Det blir en jättestor gemenskap, man känner så här stolthet, man gör massa grejer vid sidan om. Också på grund av, tror jag, det här med att många ofta måste ta sig väldigt långt för att komma till skolan. Så man väl är där, så är man där hela dagen och man är gärna kvar liksom lite längre efter. Och man håller på med olika, övar in olika danser och fixar med olika roliga lekar och spel och grejer som man ska göra. Så att den där entusiasmen och glädjen och liksom att man känner sån otrolig stolthet över att få lära sig grejer och vill visa upp det. Alltså för det är, nu kommer jag där som en så här vit person från en jäkla organisation och det kommer liksom 100 sådana och ja, sådär. Man känner sig alltid så här, åh, jag önskar jag kunde vara någon annan liksom. Mm. Men ändå då, deras så här tålamod och entusiasm inför mig som besökare är alltid så här, kolla, 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 så här, Louise, kolla på den här och kolla på det här och så här, åh, kan vi ta en selfie, kan vi göra det här, så här, kan du sjunga med mig i den här grejen och så där. Så det är ju liksom kanske någonting som västvärlden, där vår alltså vår syn på skola kanske är lite mer betvingande, lite mer så här, vi ser mer som att stickars mig, måste gå i skolan.
Jobbigt.
men där är det ju väldigt ofta så att man möter tvärtom. Man möter så här, wow, kolla mig, jag får gå här och det är så jäkla kul och jag har lärt mig det här och här. Så här. Så att ja, den biten kan man ju lära sig någonting av, och hur rent strukturellt kanske är svårt, men just att så här, att lust är liksom själva incitamentet till att lära. Du kan ju inte lära folk någonting genom att typ skrämma dem eller hota dem eller säga att de måste eller försöka bevisa rent så här förnuftsmässigt varför det är bra, utan enda sättet att få någon att vilja lära sig någonting, det är så här, kolla vad kul det blir om du kan det här. Och det rör ju allt, liksom praktisk kunskap, teoretisk kunskap och sådär. Så det är ju verkligen någonting som, om jag var lärare eller om jag jobbade inom skolväsendet eller inom universitet akademiska, skulle jag vara så här, jag skulle verkligen kika på, Vad är det som händer där? Vad är den där dynamiken som gör att det blir så lustfyllt och så coolt? Och sen så jobbar de, det är ju också en, förlåt nu får jag feeling här, jag kör på.
Kör på.
Nej men det är ju också lite speciellt att se, för det är lite som att åka tillbaka i tiden. För det är mycket så här vad man brukar kalla för katederundervisning liksom. Att läraren säger någonting och sen ska hela klassen ofta så här upprepa det som läraren sa.
Mm.
Och i vår liksom pedagogiska utveckling och så är ju nu det där någonting som är så här, det gjorde man kanske på 40-talet, så här, oj, vad annorlunda, varför gör de så? Det är ju inte så modernt. Men de tycker ju det är så nice. Det är ju mycket mer så här community-based, generellt liksom, i södra Afrika. Man gör mer grejer i hela familjen, man gör saker med hela släkten, man gör saker i hela klassen, alltså man gör saker i grupp, och det stärker liksom känslan av men både tillhörighet men också av möjligheter att säga, och du kanske inte är lika bra på det där, men den här personen är bättre på det, och så hjälps man åt, och så det blir väldigt, väldigt så här lösningsorienterat och så här ödmjukt och omhändertagande, och det ger ju också en glädje. Det var också något sånt där klipp nu med något typ sydafrikanskt lag som kom till Arlanda och skulle möta ett annat ungdomslag. Och så brast de ut i sin sång, och det här svenska laget bara wow. Så här, kände att vad coola de är. Men också så här, att det är ju kulturella skillnader som gör att man liksom har lite det där. Den där glittriga liksom entusiasmen över någonting och uttrycker det i sång eller dans eller så. Så det är ju någonting som faktiskt verkligen vi skulle kunna lära oss mer av och testa olika former kanske också.
Verkligen. Men jag drar mig faktiskt till minnes nu när du säger, det var väldigt länge sedan, men också jag har varit i en by där det knappt hade varit några vita i Etiopien för många år sedan.
Mm.
Och hade fått rådet att ta med mig pennor. Mm. Att de äldsta barnen vill ha pennor, så jag hade samlat ihop från alla jag kände massa pennor som ligger hemma. Och det var så en enorm entusiasm över detta, och så tänker jag på liksom lärare jag känner som klagar på att det bara dräller pennor överallt och man får gå och plocka de där pennorna. Så vad är det liksom för, vad ska man säga, hopp som kommer med den här liksom lusten och engagemanget som du just så fint beskrev och som vi kan sätta händerna på alla om vi får möjligheten, så att säga.
Mm. Alltså jag tror hoppet ligger precis i där, att den unga generationen ska känna att det de gör skillnad, att de har liksom framtiden i sina händer. Det är de som kan påverka och forma den här världen, och vi står ju alltså inför enorma förändringar som krävs. Det är ju, alltså klimatfrågan är ju inte särskild, den kopplar ju an till alla andra grejer. Mm. Och det är klart att ungdomar som växer upp i fattigdom kanske har ett väldigt angeläget och så här konkret i sin vardag perspektiv på att jag måste vara med och lösa det, för att annars kommer det bli ännu värre, och det är liksom tufft redan nu. Och det tänker jag så här, generellt, om man ser de här rörelserna som har varit ändå bland unga människor, typ Fridays for Future, så det visar ju så här, unga människor vill ju vara med och skapa en ny värld. De vill vara med och liksom göra om och förutsättningarna, och det är ju det som också kommer krävas.
Mm.
Men vi som vuxna då, etablissemanget, vi måste ju verkligen skärpa oss och så här, låta dem få det utrymmet. Och både tillåta liksom engagemang, även om vi inte riktigt fattar vad de gör. Och lyssna in, så här, testa. Vi får väl också testa att göra saker på ett nytt sätt och vara ödmjuka inför att det vi lever i just nu måste förändras.
Mm.
Men sen tror jag också att skolan, alltså generellt sett så är det ju, alltså skolan har ju en viktig roll på alla möjliga sätt, också i förhållande till med liksom samhällsbärande strukturer och fundament, och
visst,
hur vi pratar idag om varandra och respekt och liksom antivåld och så vidare. Och att historiekunskap också blir någonting som blir så himla relevant i förhållande till samtidspolitik.
Mm.
Att så här, vi får inte lämna våra ungdomar typ historielösa, för dem, hur ska de orientera sig? Hur ska de känna igen populism eller demagoger eller fascism eller antidemokratiska rörelser? Om de inte har fått liksom lite av de nycklarna, så även om allting är skitcoolt som händer digitalt, så måste vi hålla på med de där böckerna och bara flagga med dem ändå. försöka make the book cool again. Liksom. Jag vet inte hur vi ska göra det, men det känner jag i alla fall som mitt så här självpåtagna kall, att jag tycker att det är jätteviktigt.
Ja, det finns ju en del sådana rörelser ändå som försöker booktalk och allt vad det kan vara.
Ja.
Men visst, vi är ju mycket i det här digitala narrativet. Så. Om vi lyssnar på de unga, så här ifrån ett svenskt perspektiv, så gör vi det ju ofta på våra egna då, västliga perspektiv. Så vad är det du liksom saknar i våra diskussioner när du kan titta mycket mer globalt? Liksom, vad är det för perspektiv på lärande i hela världen och unga i hela världen som allt för sällan lyfts?
Det är så otroligt mycket dynamik som begränsar möjligheterna i de länder där klimatkatastrofen redan är ett faktum i förhållande till oss där vi sitter och diskuterar huruvida det kommer bli möjligt att bo i Tylösand eller inte. Alltså det blir en sån himla sådär lång liksom, inlevelsesträcka som är ganska svår att navigera. Så, och för att mota det, eller för att liksom bota det, så tänker jag, eller det vi har gjort i alla fall i Afrikagrupperna och de gånger vi har haft tillgång till så här mer policyplattformar. Det arrangerades ett stort miljötoppmöte, Stockholm 50 plus i Stockholm för några år sedan. Och då fick vi akkreditering och några biljetter, och då använde vi liksom, ja, men en biljett, och sen resten av biljetterna så bjöd vi in ungdomar från Globala Syd. För att det var så här, men det är ju de som ska vara här. Mm. De har kunskapen, de har erfarenheten. De sitter också i en kontext där de faktiskt vill göra förändringar för att de vet vad det är som händer. Vi vet ju det utifrån någon slags skrivbordsanalys och sitter och läser rapporter och försöker förstå. Liksom. Och det är ju en helt annan, du har inte samma incitament att göra förändringar när det liksom inte berör dig direkt. Så att hela tiden ha det här rättighetsbaserade perspektivet som man brukar prata om, men att den vars rättigheter kränks eller den som berörs är den som också ska vara med och göra policyförändringen och vara den som driver ett politiskt påverkansarbete och få vara med i de diskussioner där man diskuterar de här frågorna. Så det är väl någonting som jag främst vill lyfta. Och representation och mångfald blir ju också det. Alltså det kan man ju tänka utifrån ett mer västperspektiv. Där har ju vi i civilsamhället en jättestor hemläxa att göra, för att vi har superbrist på representation och mångfald och bredd och olika perspektiv. Och det är jätteknepigt liksom, och hela tiden så måste vi påminna oss om det. Vem är det som inte sitter vid det här bordet? Hur får vi till att den personen kan komma hit och dela med sig? Vi kan inte sitta och bara välja lika och vara samma och hålla med varandra. Och liksom, utan vi måste ju på något sätt säkerställa att ja, den som också har mest med det här att göra är här och kan vara med och påverka.
Mm. Och vi lär ju oss alla mycket, mycket mer av det. Vi har gjort några avsnitt som snuddar vi det där. Vem är inbjuden till bordet, till rummet och vad det gör med hela situationen liksom. Men du möter ju de här kvinnorna som kanske är lärare och så. Men när du pratar med dem, när du bodde i den här familjen och så, vad säger de själva om, de kanske inte pratar om lärande liksom rent med den nomenklaturen, men pratar de om det här att de liksom vill vidare, att de vill utvecklas och lära på det sättet?
Om man tar just Västsahara som ett exempel, så pratas det väldigt mycket om lärande. För det är ju en av nycklarna till att kunna ta sig ut ur samhället, även om man vill vara kvar i sitt samhälle och göra skillnad. Men enda möjligheten till det är ju att utbilda sig. Och det är också navet i hur de fångar upp barnen i samhället. För att om du lever i en liksom, det blir ju som ett fängelse på sätt och vis. Där det här flyktinglägret är liksom det lägret. Du har de olika delarna av lägret. Ungefär 246 000 personer är det som bor där. De kan ju inte resa någonstans. Du har ju inget pass, för du är inte medborgare i någonting. Du måste liksom söka visum på olika sätt. Så enda sättet att både kunna ta sig ut för att sen kunna vara kvar i samhället och göra skillnad är ju utbildning. Och då blir det väldigt så här, tongivande i både hur man pratar hemma om, alltså att de små barnen ska lära sig saker väldigt snabbt och sådär. Det är väldigt mycket liksom fokus på det. Men också hur man pratar om det rent strukturellt. Och för att komma tillbaka till det här med kvinnornas roll, så har ju då i Västsahara man tagit liksom en slags feministisk eller nästan matriark policy kring att det är bättre med kvinnor på ledande positioner. Shit. Och de har liksom implementerat det. Så ja. Det är sådär. Vi träffade presidenten som ju då visserligen är en man, men han då förklarade att vi har ju 5 guvernörer i vårt system. Och som otur nu så är det 2 på de här posterna som är män. För att vi strävar ju efter att ha 100% kvinnor på de mest ledande positionerna och de viktigaste chefsjobben. Och det är ju såklart en stor del kvinnlig valberedning som väljer ut de här. Men i 2 fall kunde de inte hitta liksom kandidater. Men vi jobbar på det och sådär. Och i parlamentet är det absolut övervikt på kvinnor. Och det, ja, det var olika regler kring skilsmässa och sådär som var så annorlunda än något samhälle som jag har hört tidigare. Så ja, det var väldigt mycket som var uppfriskande kring att faktiskt, om du har en liten, som en, det blir nästan som en så här skrivbordsövning i att skapa demokrati. Mm. För att de har ju sitt parlament, de har ju hela den här strukturen, men de har det ju inte formellt eftersom de inte är liksom en erkänd stat.
Nej, just det.
Så kan du göra rätt mycket arbete liksom för mänskliga rättigheter och jämlikhet och jämställdhet bara genom att vara konsekvent och fatta olika liksom, konsensusbeslut. Ja, men vi ser det som att det blir bättre i vårt samhälle om vi har högre representation av kvinnor på ledande positioner. Bra, då är det bara att göra det. Och så hade de också fog för det, att det blev bättre. Och även i andra så här, lite mer oväntade, vi var på ett minröjningsprojekt där man, det ligger, det här är alltså ett av de mintätaste ställena i hela världen. Det ligger 10 miljoner landminer utplacerade längs med den här muren som Marocko har byggt upp. Och de försöker ju FN-insatser då röja, och då hade de bland annat kvinnliga chefer på de där posterna, men de hade också 2 stycken squads, alltså team som röjer miner, som var all female. Och de var nöjda med det, stolta över det och ville förklara. Och jag frågade sådär, men fast varför? Eller så här, det här är ju ändå ganska så här, både fysiskt krävande och ganska svårt och lite farligt jobb är det ju. Och traditionellt sett har ju det oftast då bemannats av män av olika anledningar. Så då kommer jag med min fördomshorisont och frågar, okej, varför ska det vara kvinnor som springer runt där i öknen och röjer minor? Och de var bara så här, jo, men för att kvinnor är ju bättre liksom, och de är bra problemlösning och de har bra liksom, det går snabbt för dem och de är mer effektiva. Nej, det här teamet, de 2 teamen är våra bästa. Så det är, de undrade mer varför frågar du alltså.
Så jäkla uppfriskande, som du säger.
Helt, ja, men faktiskt. Det är väldigt, väldigt fint att få se att det går att liksom implementera feminism.
Kanske på många sätt bättre än vad vi lyckas med.
Jo, men faktiskt.
Okej, Louise, vi började med vem du är och vem du valde att presentera dig som idag. Vad skulle du säga att den här resan med Afrikagrupperna och när du valde att gå in i det här perspektivet, så att säga, eller de många perspektiven, har gjort med dig? Hur har det här förändrat ditt sätt att se på världen och lärande och människor?
Ja, det har verkligen förändrat mig i grunden, skulle jag säga, på så många sätt. Dels har det byggt en betydligt större ödmjukhet kring den position som vi alla har i världen. Vi föds och så blir vi någonting och så är vi ett ständigt blivande. Men att när jag kom in i Afrikagrupperna, dels så var det många som talade om, framförallt mina regionala kollegor då i Sydafrika och Zimbabwe, som talade om oss som en lärande organisation. Mm. We're a learning organization. Och i början så var jag så här, men vad betyder det? Vi måste ju bli liksom fulla, vi är ju experter också. Mm. Vi kan ju massa saker, och vadå learning och learning? Men det var så bra över tid att liksom nöta in det. Att nej, vi blir ju aldrig färdiga. Och det enda som kan bli bättre är liksom de bitar där du faktiskt lär dig någonting på vägen. Det kan bli lite bättre genom lärande, men det är liksom egentligen den enda metoden som funkar. Så det är väl någonting som jag jag var nog mer kaxig liksom innan jag kom in och tyckte att jag satt på mycket lösningar och hade liksom navigerat mig fram till någon så här position i världen som jag tyckte var rimlig och hållbar.
Mm.
Nu känner jag mig mer dynamisk och flexibel inför att ompröva saker ganska rejält på olika sätt. Sen är jag mer fast övertygad i den drivkraft som jag hade från början, nämligen att mänskliga rättigheter är ett raster eller ett regelverk eller en, det är egentligen en överenskommelse bara som vi har gjort.
Mm.
Men den överenskommelsen håller väldigt långt, så vågar du liksom hela tiden gå tillbaks till deklarationen om mänskliga rättigheterna och bara kolla vad står det där, så kan du komma ganska långt. Då skulle det liksom inte vara möjligt att göra vissa politiska förändringar som görs idag till exempel.
Nej.
Med inskränkningar av civilsamhället eller annat, utan ja, om du är övertygad om att mänskliga rättigheter är en parameter som gör demokrati möjligt, ja, då kommer du ganska långt bara genom att förstå det. Och det är ju lätt att alltså, så här, fortsätta lära sig om mänskliga rättigheter, för det finns ju väldigt tillgängliga och enkla texter att läsa om det här. Men det finns också många organisationer och personer och nätverk och forum och sådär som man kan knyta an till och lära sig någonting varje dag.
Mm. Ja, du kan få bli ambassadör för allt mitt arbete och den här podden och enastående fint beskrivet det där med och så mycket bass kring lärande organisationer som jag är med och pratar om dagarna.
Ja.
Och du har liksom beskrivit vad det kan vara i grunden. Så tack snälla Louise Lindfors för att du kom till Livslångt och pratade med mig om det här.
Tusen tack.
Du har just hört Livslångt, en podd från RISE om allt det där man lär sig i livet. Vi hörs om en vecka igen.